With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
انتو بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتو بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين
1 2 3 in a thousand ways I'm lost in a
En riktigt häftig entreprenörssaga som börjar med att Vedat letar upp unika sneakers på nätet och säljer dem vidare för att kunna bekosta sina egna sneakers egentligen. En lyckad affärsidé som börjar hemma på köksbordet. Resten är historia. Med mycket hårt arbete och stort hjärta har han lyckats nå sina drömmar.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Vedat Fijcik. Nej. Okej, vi kör om. Vedat Fijcik.
Nej.
Säg det nu då.
Du var nära fast.
Det var jag nära. Ja. En tredje gång då.
En gång till.
En gång till. Vedat Fijcik.
Fijcik.
Nästan.
Ja, exakt.
Kan jag få godkänt?
Ja, absolut. Du får ha.
Välkomna. Vad roligt att ha dig här.
Tack så jättemycket. Detsamma.
Det här ska bli så spännande. Jag råkade, vad ska man säga, se dig i mitt flöde. Och en kort bit, jag tror det var en intervju eller något som hade gjorts med dig. Och läste och blev så nyfiken. Och det var inte så länge sedan. Och kände, den här personen vill jag ha i podden. Jag vill höra hela historien. Så det är jättekul och jättespännande att ha det här. Det är bara att börja. Välkommen.
Gud vad bra, tack så jättemycket.
Var och när föddes du?
Jag föddes 1992 i Sarajevo i Bosnien, drygt 4 månader innan själva kriget. Och sen så, jag har bott där hela mitt uppväxt och sen så 4 år sedan flyttade jag hit.
4 år sedan?
Ja, det var inte så länge sedan.
Oj, vi har ju pratat en hel del här innan inspelning. Du är jätteduktig på svenska.
Tack så jättemycket.
Du måste ha någon språkådra.
Jag vet inte, kanske. Jag pluggade i franska när jag gick på gymnasiet.
Mm.
Men jag är jättedålig på franska nu.
Men franska och svenska är ju inte ens lika.
Ah, exakt, nej.
Wow, häftigt. Berätta om din barndom.
Min barndom?
Hur skulle du beskriva det?
Som en både vacker och hektisk barndom kan jag säga. Eftersom det är... Ja, själva Bosnien efter kriget var inte så framgångsrik land, eller hur ska man säga det? Och sen själva barndomen var både vacker och svår. Som barn, du har ingen konsekvenstänk, så alla saker som du gör, du blir ju bara glad för dem, eller ja, grejer som du får. Men när jag var yngre, jag spelade basket, Så jag satsade ju på att jag blir basketproffs. Men det gick inte så bra. Och sen efter det, jag hittade ny kärlek inom gym och fitness. Så där fortsatte jag min sportresa, om man kan säga så. Sen samtidigt började jag att plugga på universitetet. Jag pluggade ju först PR. Men efter PR började jag att plugga ekonomi med inriktning i management och business. Och där jag fick min university degree. Men när det kommer till själva barndomen, både, jag minns både mycket och minns inte så mycket. Jag vet inte hur ska jag förklara, för jag kände att det har varit så många grejer som har hänt. Så, ja. Men jag minns ju både kriget och tiden efter kriget, och allting var ganska svårt att beskriva. Men du kan ju ställa några frågor, absolut. Så kanske,
är det kan någon speciell minne som du har från kriget som har etsat fast sig?
När farsan förlorade ben, han var bara 28 och jag var 2 år gammal på den tiden. Och det var den minne som är ganska fast inne i mig. Som, ja.
Hur förlorade han benen?
Han var i armen helt enkelt, och sen de hade ju någon scouting-grej eller någonting, så han gick på någon vägg och han gick på någon min som var...
Ja. Mm. Och du var bara 2 år?
Ja, jag var 2 år.
Ändå så är det det som har...
Exakt, och jag tror på grund av att det var trauma, och jag som barn ändå visste att den där är inte okej. Okay. Så när jag såg honom på sjukhuset, då blev det... Oh, det är någonting allvarligt hade hänt.
Mm.
Så, ja. Men det är den... Jag tror att det är den första minnet från kriget.
Mm.
Och sen det finns både bra och dåliga minnen, självklart, som med allting i livet. Ja, men jag tror att mitt liv började därifrån, från den minnen. Så, ja.
Och någonting vackert från barndomen?
Någonting vackert från barndomen. Att jag spelade alltid fotboll med min farsa, oavsett att han hade bara en ben. Så det är någonting som är supervackert. Eftersom jag hade ju aldrig känt att han saknar någonting. Och han har alltid lyckats med att ge allting som alla andra farsor ger. Och jag tror att genom mitt hela livet, och jag tycker att jag är ganska ambitiös som person. Och jag tror att jag lärde mig det dels från farsan. På grund av att han har varit så. Han kämpade ju varje morgon han vaknade och han gick att fiska, att vi har fisk hemma. Efter kriget han jobbade ju, och sen efter jobbet han brukade sälja lite grejer på sidan om bara att vi har hemma.
Mm.
Och det uppskattar jag mer och mer när jag ser hur livet är. Och att det inte är så lätt att tjäna egna pengar och sen att ge tillbaka till familjen. Så han till och med pluggade upp på universitetet när han hade 3 barn. Så han hade ju heltidsjobb, och sen efter det han pluggade upp på kvällen och studerade på distans. Så jag kan säga att han är min superman. Så.
Din förebild?
Ja, exakt faktiskt.
Häftigt.
Det är lite synd att han bor i Bosnien och pratar inte svenska, så han kommer inte att lyssna på den här podden, men han vet det väl att han är det, så faktiskt.
Du får berätta för honom.
Ja, jag kommer att göra det.
Häftigt. Så du hade 2 syskon när du...
Jag har
2 syskon.
Jag är den äldsta. Mm. Jag hade 2 bröder. En är 24 och den andra är 15. Tonåring.
Mm.
Så.
Och de bor kvar i Bosnien?
De bor kvar i Bosnien. Så den yngsta brödern, han var på besök här i somras. Så han spenderade en månad.
Mm.
Så han tyckte det var ganska häftigt.
Hur kom det sig att du åkte till Sverige?
Ett ord, kärlek.
Är det så? Ja. Vad roligt.
Så jag träffade ju min fru för första gången. Eller jag såg henne för första gången 2008.
Mm.
Och från min sida det var kärlek på första ögonkastet, på grund av att hon såg inte mig, det var jag som såg henne först. Och jag tänkte, vem är den här tjejen? Och du vet, i utlandet, om man bor i en liten stad, eller kanske det är samma sak här, när man ser någon som är ny, man blir ju ganska nyfiken, man vill ju se mer av den där personen. Så jag sa till mig själv, jag måste träffa henne någon gång. Och sen ett år efter träffades vi på en café, och sen vi har ju haft bara en kort stund tillsammans. Och sen 4 år efter det träffades vi igen. Så vi var inte ihop, men vi träffades igen och vi fattade ju okej, men
det är ni.
Exakt, och det var menat att vi träffas igen. Och sen, ja, vi är gifta nu för 5,5 år.
Så 2013, om jag räknar rätt, så vart det ni liksom.
Exakt.
Och då bodde hon i Bosnien?
Hon bodde i Sverige.
Hon
är född i Sverige.
Okej, okay, okej. Okay.
Och jag bodde i Bosnien. Så jag har inte flyttat hit innan 2015 på grund av att jag pluggade på universitetet. Så jag väntade tills jag blir klar med min utbildning. Så, som var ganska viktigt för mig. Mm. Och för mina föräldrar också. De vill ju att...
Ja, ja, jag förstår.
Exakt. Att de kan lägga en diploma på väggen. Ja. Och säga att den här är vår äldsta son.
Ja.
Så det är stort ära för alla invandrare föräldrar. Att,
status. Det är mycket status i en utbildning.
Ja, gud ja. Det är statussymbol. Mer eller mindre att säga okej, men min barn är civilingenjör, läkare, arkitekt, utbildad ekonom eller någonting annat, så faktiskt.
Mm.
Så det är både, ja, det är allas kultur när det kommer till själva utlandet. Så att säga till föräldrar, okej, men jag är entreprenör. Ja, jag sysslar på med någonting som ingen gör. Det är en jättestor tabu för dem, faktiskt. Ja.
Häftigt. Jag har igenkänning. Mm. Och sen 2015 så bestämde ni er att ni skulle flytta till Sverige, för det var här hon bodde.
Exakt, jag fick ju uppehållstillstånd några månader innan jag var klar med universitetet. Men jag sa till mig själv, om jag har pluggat så länge, jag kunde vänta några månader till och sen, och sen flytta. Så när jag hade finalexamen dagen efter åkte jag till Sverige.
Coolt. Ja. Hade du varit i Sverige innan då?
Jag har varit en gång. Mm. En gång.
Och hon var på semester egentligen i Bosnien?
Exakt, exakt. Hon har ju kusiner. Hennes föräldrar är egentligen inte från min hemstad. Men hon har ju 2 kusiner där. Mm. Så det var öde.
Men hon har samma ursprung?
Exakt, hon pratar ju flytande bosniska.
Så. Ja. Ja. Häftigt.
Hennes farsa flyttade hit i slutet av 70-talet. Ja.
Mm.
Så det var...
Vad heter hon?
Aida.
Ida?
Aida.
Aida. Åh, ja. Oh, vilket fint namn.
Tack.
Häftigt. Aida lyssnar på det här i alla fall.
Ja, gud ja. Hon är min största supporter. Om det var inte för henne, utan att överdriva. Det skulle inte vara för vårt företag och allting. Så.
Jag måste ju berätta att jag råkade se en bild på henne på din mobil precis när du kom. Och då sa jag, åh, vilken snygg tjej. Då sa du, ja, det är min bästa vän. Och min fru. Det tycker jag var väldigt fint.
Exakt, tack. Men det är faktiskt så. Eftersom man får ju mer förståelse och support av sin partner. Både Ida och jag gillar att umgås med varandra dagligen. Inte bara att gå på någon fin middag. Vi lär att spela tv-spel. Att kolla på tv och göra allt som gör vår relation nästan till perfekt.
Mm.
Eftersom, ingenting är 100% perfekt i livet. Så.
Nej, det är det inte. Men mer eller mindre.
Exakt, exakt. Och man ska tänka positivt också.
Absolut, det tror jag.
Exakt.
Men när du kom till Sverige då, vad var din första minne av Sverige?
Min första minne av Sverige, det var maj.
Mm.
Det var svinkallt i jämförelse med Bosnien.
Det var men då maj.
Ja, exakt. Men jag hade ju jacka på mig och jag är på Irlanda och jag tänker, fan alltså, det är så kallt här. Folk hade ju rätt. Gud. Och ja, det var mitt första minne.
Och var flyttade ni någonstans?
Vi bodde faktiskt i början hos hennes föräldrar 3 månader. Innan vi hittade vår egen lägenhet.
Stockholm?
Ja, exakt. Så det var Stockholm. Vi bodde i Liljeholmskajen.
Mm.
Så jättevackert område.
Mm.
Ja. Och sen det var den själva assimileringsprocessen för en nykomling i Sverige.
Berätta. Ja. Vi pratar ju om integration. Eller jag brukar prata om integration med alla mina gäster. Mm. Och alla har väldigt olika bilder, egen upplevelse, beskrivning på vad integration är. Mm. Vad är det för dig?
Jag tycker att integration är en jättebred både ord och process. Eftersom det kan ju ta in så mycket in i sig. Och det är upp till en individ att beskriva vad integration är egentligen. Men det finns olika faktorer. Det beror på vem du frågar.
Jag frågar dig.
Ja. Jag försöker att vara diplomatisk. Jag ska vara.
Var inte det. Vad är det för dig?
För mig är att komma in i samhälle, lära sig språket och sen ja, börja jobba. Det är integration enligt mig. Så.
Det låter väldigt enkelt. Är det enkelt?
Det är inte alls det. Det är inte alls det. På pappret är det jätteenkelt, superenkelt. Men att komma in i nytt land, börja allting om. Och sen att lära sig språket, hitta ett jobb. Det spelar ingen roll om vem du är. Kanske du var läkare i ditt hemland. Och när du kommer här, då börjar från noll på riktigt. Så det är jättesvårt att komma in i samhället. Och det är det som gör mig ibland irriterad när jag kollar på tv. Att folk tar det för givet ibland att oj, om du kommer hit efter 2 månader måste du vara integrerad. Så det är inte så lätt. Det tar ju ett bra tag. Speciellt om du är skickad till någon utsatt område. Det går inte att vara integrerad så lätt om du samlar så många personer på ett och samma ställe. Tänk dig 5 000 juggar eller araber om de bor på samma ställe. Det är klart att de ska umgås med varandra och inte så mycket med svenskar. Och det är den problemet som vi har här i Sverige. Jag ser vi eftersom jag bor ändå här, så jag tycker att jag kan säga att vi.
Mm.
Ja.
Jag tycker absolut att du kan säga vi.
Mm, exakt, jag med.
Och jag kommer att tänka på en tidigare gäst jag har haft, Paamudu. Du vet, Panetos.
Ja, Panetos, exakt.
Pausa.
Exakt.
Beskrev det så bra med det här med att du kommer till Sverige, att du har i ditt hemland, så börjar man livet på, det är som att åka en hiss, kommer du ihåg han sa. Du börjar på våning 0 och så går du 1 och så 2 och så klättrar du upp och så en utbildning eller...
Som tv-spel.
Ja, lite så, levels liksom.
Exakt.
Och så kommer du till Sverige, då åker du inte bara tillbaka till 0 utan du åker till minus.
Exakt.
Och sen ska du jobba upp dig igen. Och den känslan, eller den beskrivningen, metaforen, tycker jag är väldigt, väldigt bra beskrivet.
100%, 100% faktiskt.
Speciellt om man kommer hit som vuxen, tror jag.
Mm. Jag var ändå 23 när jag flyttade hit. Så ja, man måste anpassa sig till samhället. Alla grejer är inte likadana som i Bosnien. Så det är kulturkrock, mer eller mindre. Ändå om Bosnien ligger i Europa, men det är ändå kulturkrock.
Ja, absolut.
Det är ändå, oavsett vart man bor.
Kan man säga att du hade lite hjälp på vägen eftersom du hade din fru som
absolut
redan var uppvuxen här?
Absolut, 100%. 100%. Så ja, det är inte kanske exakt noll som, eller källaren som Paneta ser. Kanske det var på grundvåningen.
Det är lite som att ha en mentor liksom.
Exakt.
En mentor som också bryr sig.
Så hon spenderade mycket tid med att hjälpa mig med att göra läxor hemma när jag gick på SFI. Att det var hon som skrev massa olika CV och brev till olika bolag så att jag kan hitta jobb. Och det var hon som hjälpte mig. När jag registrerade bolaget, det var hon som rang Skatteverket. Så jag hade ju jättemycket hjälp av henne. Och det är jag tacksam för.
Och när du sökte en massa jobb, fick du jobb?
Nej. Så här, kortfattat. När jag flyttade hit, jag tänkte okej, men jag har ju ändå utbildning. Sverige, det är många, eller det är mer eller mindre alla som pratar engelska. Så jag ska försöka hitta jobb i någon internationell bolag så att jag kan börja att jobba som ekonom, så att jag kan utveckla mig. Du vet, jag hade så mycket motivation. Jag bara, the world is mine. Jag kan göra någonting stort, jag kan bygga legacy, allting. Jag hade ju planer i huvudet. Sen när vi letade efter jobb, vi fick ingen svar förutom att ett hotell svarade till mig. Och där, ja, det var ändå min utbildning som spelade roll för dem. Och det var receptionstjänst på hotellet. Men jag fick inte det från första början, fast jag diskade och städade första månad innan jag fick den tjänsten.
Mm.
Och sen efter det började jag att jobba i receptionen och jag klättrade ju bara upp. Och jag är en sån som person. Om du ger mig ett chans, jag kommer att ge 110% tillbaka. Så jag tror att som anställd är jag ganska bra. Du vet, folk ville ha mig som anställd. Mm. Ja, tycker jag i alla fall. Ja. Sen klättrade jag upp till att bli receptionsansvarig och ja, sånt. Men jag sysslade ju med min kärlek, eftersom på grund av basket och mina baskettider har jag alltid velat, eller ja, velat, men jag har alltid gillat skor, speciellt basketskor, men jag hade inte så mycket råd i Bosnien med basketskor. Så när jag flyttade till Sverige, jag började att komma in i den här sneaker subkulturen. Och jag har ju fattat ganska snabbt vilka skor är limiterade, vilka är inte det, hur det funkar med att köpa och sälja skor. Och sen att i stort sett, jag började att göra det för att få mina egna skor gratis. Okej, men om jag köper den här skon och säljer den för så mycket pengar, då innebär det att de pengarna som jag tjänar, jag kan spendera på ett sko som jag gillar. Och ja, jag får dem gratis eftersom jag har ju heltidsjobb. Ja, och det började ju mer eller mindre som hobby.
Vänta, jag måste fråga dig. När du säger skor, du menar inte vanliga Adidas-skor nu?
Nej.
Nej, eller Nike eller vilket som.
Nej, tänk dig så här. Vanliga bilar, typ Volvo, BMW, Audi. Och sen du har exotic cars.
Mm.
Det är samma sak med skor. De här skorna är superlimiterade. Och de är slutsålda på förstahandsmarknaden. Så de har ju andrahandsvärde. Så de går ju upp och ner i värde. Mindre
som aktier. Nya, eller?
Både nya och begagnade. Mm-hmm. Så, ja.
Häftigt.
Ganska häftigt. Så.
Och efter hur länge i Sverige började du med och göra liksom det här med att du skulle...
Okej.
Med det här med skorna. När kom det in i bilden?
Nu måste vi gå lite tillbaks. Så här. Jag flyttade i mitten av 2015. Började med SFI i augusti. Hittade jobb 8 månader efter det. Då var det redan 2000.
Det här hotellet?
Ja, 2016 i april typ. Ja. 2016 i augusti började jag med det.
Mm.
Så det var ganska snabbt. Exakt. Mm. Och
jag blev nyfiken, vilket hotell var det?
Det var ett BB-hotell.
Mm.
Så, ja. Så där jobbade jag. Så det var ganska bra. Gillar du barn? Så.
Jaha, en sån BB-hotell.
Exakt, okay. Exakt, för nyfödda.
Ja, vad roligt. Så,
ja. Man ser ju nya liv som kommer in varje dag. Och det är helt otroligt att tänka sig, okej, men den där är en människa. Det kommer att bli något av den där personen.
Mm.
Så det är ganska häftigt att se så många nyfödda varje dag, faktiskt.
Häftigt. Ja.
Så det var mitt jobb. Ja, den första och enda jobbet här i Sverige. Eller? Ja. Sen efter det, ja, jag började ju med att köpa och sälja skor. Och sen började jag med att köpa skor här i Sverige och sen sälja dem i Asien. Jag hittade ju genom nätet, jag hittade ju kunder som har ju ganska bra plånböcker i Asien och som är beredda för att spendera mer pengar för att köpa limiterade skor. Så det började ju att bara växa och växa och växa. Det blev ju så mycket större än som jag trodde. Och sen jag snackade ju med Ida och hon sa till mig, men okej, vet vad? Nu måste du bestämma dig. Eller du ska köra det liksom ordentligt. Du ska bygga någonting. Eller du ska bara sluta med det. Och jag tänkte så här. Det är ändå min passion. Och det känns inte som jobb. Och jag såg att det behövs. Att ha någonting här i Sverige som är typ butik eller något liknande. Det behövs ju för den här. Eftersom den här är en del av subkulturen i Sverige. Street or subculture. Som växer ju dagligen. Och sen då bestämde vi oss att öppna företag. Och när vi gjorde det, jag började direkt att jobba med att bygga en hemsida. Eftersom vi hade ju inte råd med att öppna fysisk butik. Det kostar ju jättemycket att öppna fysisk butik i Stockholm. Och sen vi började ju
med dyra hyror och sådär.
Gud ja, superdyra hyror.
Åh, du bara himla med ögonen.
Exakt, oh my god. Sen, jag började ju med att bygga en hemsida på ett plattform som heter Shopify. Och för de som inte vet, Shopify är, allting är redan koderat, så det är mer eller mindre drop and drag system. Så du drar ju bara med muset och du gör ju hemsida. Men det tar ju ändå lång tid att fixa alla produkter, ta fina bilder, skriva beskrivning och sånt. Och på den tiden när vi öppnade bolaget, vi började ju med att, som sagt, att bygga hemsidan och sen att köpa in produkter. Men eftersom vi började den här från noll, både Ida och jag, vet vi så att vi la in lite pengar som vi hade från våra löner inne i bolaget. Och fortfarande idag, när Hypestein har vuxit så här mycket, vi har ju inga investerare, ingen lån heller. Och allting är typ familjebusiness. Så vi började allting från nästan noll. Och sen när vi byggde den hemsidan, vi öppnade den på Black Friday 2017. Och då blev det Sveriges första exklusiva sneakers retail store. Som innebär att vi var första på online-marknaden som säljer sådana där produkter. Och det var ganska häftigt. Som jag sa till dig tidigare, man kan kalla sig för pioneer. Och när man kommer från själva ex-Jugoslavien och Balkan, man tänker alltid på pioneers som Nikola Tesla till exempel. Det är ganska roligt. Eller kanske lite egoistiskt när man jämför sig med sådana, men man kollar dem som förebilder. Oavsett om de är i andra bransch, men ändå man kollar dem. Okej, de är pioneers. Jag är pioneer någonting som är mycket mindre, men fast jag kan kalla mig för det. Och sen från det blev bara att vi gick på massa mässor, köpte, sålde. Första bilder som vi tog var på köksbordet. Så vi hade inte råd med canvas background. Så vi hade vit köksbord och med telefonen vi tog massa bilder och körde upload på hemsidan. Mm. Sen, vi hade ju bara 7 par skor. Tänkte att öppna en exklusiv onlinebutik med 7 par skor och mellan 25 och 30 produkter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men vi bara... Aida trodde på mig jättemycket. Och hon sa alltid till mig, oroa inte dig. Jag litar på dig. Jag vet att du kommer att lyckas. Och det gav mig motivation varje dag. Och jag vill inte visa mina svagheter framför henne massa gånger. Eftersom hon tror på mig så himla mycket. Varför ska jag klaga på någonting just nu? Sen, det började bara att växa och växa. Och jag gick ju till jobbet varje dag. Jobbade mellan 8 till 10 timmar på hotellet. Efter det jag gymmade ju. Och sen efter det jobbade jag ju hemma. Vi har ju fortfarande, om man beställer från oss, att man får ju gratis leverans inom Stockholm första dagen. Samma dag. Så vi får ju leverans hemma. Packar den. Och sen åker jag med tuben och levererar till... Vi bor ju söderort. Och jag levererar typ till Upplands Väsby. Och det tar ju typ 2 timmar att åka dit med pendeltåget och allting. Men ändå, det är, folk uppskattar det. Det är service. Och...
Vilken passion.
Gud.
Men idag har ni en fysisk butik också.
Exakt. Vi har den
som på Söder. Heter...
Hypestein,
du har nämnt den några gånger. Men... Och som ligger på Götgatsbacken, va?
Götgatan 78.
Götgatan.
Så det är inne i Skrapan. Så
ja.
Det är vår första fysiska butik.
Häftigt. Jag måste få komma och hälsa på.
Ja, gud, du är mer än välkommen.
Jag vill ju se de här skorna. Vad är, för ni har inte flera av varje skor.
Nej.
Utan det är en unik av
varje. 1, 2, 3 ibland. Beroende på hur limiterade de är eller eftertraktade.
De låter dyra också.
Superdyra. Speciellt för mig som är uppväxt i Bosnien. När,
och hur dyrt är dyrt?
Om du frågar min morsa... Allt över 1000 spänn är superdyrt.
Okej, om du frågar min pappa, allt över 100 spänn är dyrt.
Ja, gud ja. Men priset ligger på mellan 2000 och 25000 per ett par. Ja. Ibland har vi dyrare skor. Vi har haft ett par som låg på 45000 som blev sålda till en superduper VIP-kund. Så.
Det är som ganska... du inte kan säga vem det är, eller?
Ja. Nej. GDPR.
Men du, jag måste fråga. Vem är din, eller er drömkund?
Drömkund?
Ja, du skulle vilja se han eller hon bära era skor.
Alltså, vi har ju haft ganska många kändisar, om jag ska vara ärlig, som var inne i butiken. Men jag tror att... För oss två, det skulle vara ganska, ganska häftigt om Zlatan Ibrahimovic kommer in i butiken
så?
Och säger okej, men jag tar de där Adidas-skor eller de där Nike-skor. Ja. Så jag tror om jag måste välja av alla personer i hela världen, det är Zlatan som gäller.
Förstås.
Så Zlatan, om du lyssnar den här någon gång.
Shout out till Zlatan.
Sväng förbi. Vi har öppet 7 dagar i veckan.
Ni kanske kan öppna till och med någon extra tid för honom.
Absolut. Ja. If Zlatan says, we're gonna do it.
Vad häftigt. Har ni stora kunder även utanför Sverige?
Absolut. Det har vi. Det har vi nästan dagligen.
Ingen som du vill nämna som man känner till?
Tyvärr inte.
Jay-Z, nej.
Nej, inte Jay-Z. Jay-Z är för stor.
Är det så?
It's a too big bite. Nej, men vi har ju ganska stora kunder. Både i Sverige och utanför Sverige. Så. Både i butiken och online. Men ja...
Har det hänt att du, eller ni, för jag förstod det som att ni driver det tillsammans idag?
Det är jag som är 100% bakom det och jag skulle säga att det är the brains behind the operation. Hon hjälper ganska mycket faktiskt.
Men är det någon kund eller någon leverans eller någon som du har blivit helt så här, wow, jag säljer ett par skor till den här personen?
Det har hänt flera gånger, men den första gången minns jag absolut. Eller minns jag mest. Jag minns alla mina kunder, oavsett om är de stora namn på Instagram eller i livet eller inte. Men en gång har jag fått en leverans för ett par skor. Och sen, jag googlade ju bara namnet eftersom det lät ju ganska bekant. Och jag såg att den där personen hade nästan 10 miljoner följare. Jag bara,
i Sverige? Är det en svensk person?
Nej, det är utanför. Okay. Mm. Jag bara, den här for real? Du vet, eftersom den här är en liten svensk butik och den här personen är utanför. Vad händer?
Men kom igen, kan du inte säga vem
sorry,
det är?
Sorry.
Kan du säga jag vet när vi stänger av mycket?
Jag vet att du är bra på att övertala personer. Jag har lyssnat på dina podcasts, så jag har kommit förberedd.
Come on, ge mig ett förnamn bara. Ge mig
Kant.
Ett, du får säga när vi stänger av sen.
Jag kan inte lova.
Gud vad roligt. Det är ju vissa stunder i livet. Det behöver inte ens vara en stor kändis. Det kan vara, det behöver inte ens vara någon välbekant namn eller miljö. Det kan vara de små stunderna.
100%.
Eller som man tänker, gud, jag får hålla på med det här.
Mm.
Vilken privilegium jag har.
100%. Eftersom jag jobbar ju 7 dagar i veckan senaste 9 månader utan att jag har varit ledig förutom 2 dagar på midsommar. Så jag har runt 350 timmar per månad. Och det är mer än dubbelt. Eller dubbelt som en vanlig person som har heltidsjobb gör. Men för mig, det känns inte som jobb. Det känns som någonting som jag lever för. Det känns som livsstil. Och det är det egentligen. Det är livsstil. Och jag tycker att det är bara plus att jag kan leva på det. Eftersom varje dag när jag öppnar butiken jag är glad att träffa människor och chilla. Och vi lyckades att göra den där lilla butiken som en samlarplats för alla som är sneakersintresserade eller streetwearintresserade. Så folk kommer in och hänger bara där eftersom det är deras mecka liksom av sneakers. Så det är ganska häftigt att se, okej, men jag kom ju hit 4 år sedan och just nu har jag så mycket människor som kommer in på grund av min brand. Att hänga där och att prata på om de här skorna. Så det är ganska genuint. Och vi har ju den genuina service också. När vi skriver mail. Vi skriver inte typ MVH eller liknande. Vi skriver kram, kärlek. Vi är ganska... Vi försöker att inte gå åt den där corporative hållet. Vi är helt annorlunda. Vi är värsta motsatsen av det. Så ja, när folk beställer från oss, vi skickar en personlig brev till dem som tackar de beställda av oss. Och det är små detaljer som gör det. Och den servicen som de får i butiken, det är att det är ganska mysig atmosfär när man kommer i butiken. Så den servicen som vi ger är ganska genuin. Så vi försöker inte för mycket. Det är så hur vi är själva. Och killar som hjälper oss, som är våra praktikanter just nu, är likadana faktiskt. De är också, de brinner för den här. Och det är det som gör att jag har alltid tyckt att det är som ekonom också, att det är lätt att sälja. Eftersom, kanske för mig, det är lätt att sälja. Men det är svårt att bygga brand. Någonting long term. Någonting som folk kan komma till efter 20 år. Mm. Någonting att om du är vår kund att du kan skicka dina barn om 20 år, okej, men de där grabbarna i den där butiken är supergenuina, supertrevliga. Gå till dem. Och det är det som man vill lyckas att göra, att bygga legacy.
Mm.
Att dina barn kan ta över det och bara det blir större, det blir på en worldwide nivå. Och jag har ju alltid haft enormt stora drömmar. Och jag har dem till och med idag. Och största fördelen för mig att jag tror på mig själv i allt som jag gör. Jag lyssnar på min magkänsla. Så jag har lite tunnelseende när det kommer till sådana saker. Jag är fokuserad på målet. Jag ska ju vara snäll tills jag kommer till det. Men ändå, jag ska ju jobba hårt. Jag ska ju aldrig sluta att jobba hårt. Som jag gjorde när jag jobbade både på hotellet. Jag jobbade ju dygnet runt liksom. Skickade ordrar. Gick till olika områden i Stockholm. Vi hade ingen bil på den tiden. Sen köpte massa skor, gick med tuben med massa superdyra skor och tänkte, fan, ska någon dröna mig nu? eftersom jag är ganska dålig på att spara pengar på kortet. Jag är den sorten av personen som ska investera alla pengar att få mer. Så jag tänker, oj fan, jag hade 5 par skor i påsen. om någon tar dem, det är alla mina besparingar. Det är alla mina sparpengar. Mm. När jag kommer hem, hur ska jag säga till Leida? Fan, våra sparpengar är borta. Det är att man sätter sig i någon viss situation. Mm. Fan, vad kommer att hända? Så, ja. Och sen, ja, förra året, i november har jag sagt upp mig från jobbet. Och jag sa till mig själv, okej, men nu ska jag säga upp mig.
Ah, det var inte förrän förra året alltså?
Nej, exakt. Vi körde ju det som hobby.
Mm.
Alltså det var företag och allting, men det var typ kitchen home business. Så vi hade improviserat kontor hemma, lager hemma, vi packade hemma, allt. Så. Och det är inte bra psykiskt, det är lite psykiskt på frestrande, eller hur ser man det?
Mm.
Att ha allting på ett plats. Det känns inte som hemma längre. Sen när jag har sagt upp mig från jobbet, jag öppnade ju pop-up-butik. Och lite ledig nu, pop-up-butik ligger mitt emot min nya butik. Så när jag öppnade pop-up-butik, då var det kaos dagen innan öppningen. Vi hade folk som köade från 2-3 på morgonen. Hela natten bara att komma in och köpa grejer.
Wow.
Ja. Eftersom om du inte hittar dem den här dagen, det är inte garanterat att du kommer hitta dem någon gång i ditt liv kanske. Ja. Och sen efter pop-up-butiken, det var faktiskt ett succé kan man säga. Efter det, jag jobbade 24/7 bara att utveckla bolaget och att ha råd med att öppna egen butik. Back to it again. Det kostar jävligt mycket att ha butik i Stockholm. Det är massa kostnader och det är det som folk kanske inte förstår som konsumenter. Att öppna butik, att bygga saker, att köpa in varor. Det är mycket pengar som vi pratar om. Så jag bara jobbade att utveckla. Och att inte ta in någon investerare eller lån eller någonting. Eftersom jag kommer att känna mig fast till det. Jag vill att jag bygger någonting från grunden. Och sen när vi hittade den lokalen, vi bestämde oss, okej, men det var menat. Alltså det är mitt emot, det är jättebra location. Mitt på Södermalm, huvudentré, första butiken. Du kan inte missa oss liksom, det går ju inte. Vi öppnar där. När vi tog över butiken, eller lokalen, innan oss var någon juice bar eller någonting. Och det är superliten lokal. Det är bara 10 kvadratmeter. Men den är ljud så himla bra. När vi kom in, vi tänker, fan vad ska vi göra nu? Och min farsa, de bor i Bosnien. Ja, jag sa ju det i början. Han är civilingenjör. Och han är ganska duktig på att bygga saker. På att bygga allting liksom. Så han sa till mig, men snälla, låt mig komma, jag ska hjälpa dig. Men eftersom jag är den äldsta sonen, jag har ju lite pride in mig. Jag bara, nej men det är lugnt, jag fixar det själv. Så jag kollade lite priser, hur mycket kostar att ta in någon snickare, byggarbetare. Och det är jättemycket, supermycket pengar. Vi snackar om 50 000, 100 000 per någon arbete. Bara liten arbete. Jag kom hem en kväll och jag sa till Leida, vet du vad, alltså, jag tror att jag kan bygga butiken själv. Och hon vet att jag har aldrig byggt någonting. Men vi bara, vi kan göra det. Och på den tiden, allt som man vill göra, man googlar ju först och kollar på YouTube. Så jag kollade ju på massa tutorials. Typ hur ska man lägga golv och sånt. Så vi köpte ju massa kalkfärg. Vi köpte ju massa varor och grejer på Bauhaus. Chatta ut till dem. Det är inte betald eller någonting. Nej, men faktiskt. Sen jag började att bygga butiken. Så jag hade ju massa vänner som hjälpte mig med både små och stora grejer med transport och sånt. Så allting som vi byggde, förutom lampor, det var vi själva. Och det är det som gör butiken ännu mer genuin. Eftersom vi hade lagt så mycket tid från 7-8 på morgonen till 11 på kvällen. Dag in, dag ut. Till och med sneakerwall, golv, allt som man ser i butiken. Det är vårt arbete. Exakt, det är kärlek. Och det känns så. Folk när de kommer in, de bara, fan det är så himla mysigt här. Vi bara, yes, tack, vi lyckades ju. Och det är det som gör det ännu mer genuint. Man blir ju bara glad när man tänker på det. Just nu när man går tillbaka och tänker på hur har vi byggt det? Man blir ju bara glad när man får reviews av folk. Faktiskt.
Jag måste fråga, om du skulle ge tips eller råd till någon annan som just nu drömmer om att följa en vision, en dröm. Du är en entreprenör. Vad skulle dina entreprenörstips och råd vara här i Sverige med de förutsättningar vi har? Var tycker du man ska börja? Hur ska man göra om man inte har en Aida i sitt liv?
Om man inte har sin hjälte. Så här, undrar du vem som helst eller som invandrare om du kommer in?
Vem som helst.
Vem som helst. Först
jag tror att alla människor drömmer.
Exakt. Att man ska tro på sig själv.
Mm.
Och sen att networking är ganska viktigt. Jag är ganska öppen som person. Jag är ganska positiv och jag kan ju prata mycket. Så det spelar ingen roll vart är jag. Jag gillar att träffa nya människor. Och jag tror att om du känner många människor, bra människor, det öppnar ju många dörrar. Du kommer inte att behöva tjänster, men du behöver ju människor i ditt liv att hjälpa dig. Och om man fattar det tidigt, då är det bättre på grund av att även om man är entreprenör, man kan inte göra allting själv. Du kan ju utvecklas till en viss nivå. Men där behöver du människor att hjälpa dig att lyfta dig to the stars. Och det är det som är ganska viktigt. Människor är lika viktiga som jag sagt, Aida. Och sen det är ganska viktigt att tro på sig själv. Eftersom what goes around comes around. Om du inte tror på dig själv, om du inte tror på dina visioner, då kommer det inte att lyckas. Det låter ju kanske grovt, men det är så. Och sen, jag träffar ganska många människor som vill göra någonting. Men en del av dem vill inte put the hard work to it. Det känns mer eller mindre att de vill att allting är klart och att de kan säga att de kan utveckla idén. Men det som folk inte ser är själva till exempel administrativa arbetet bakom ett bolag. Att sitta sen till 3-4 på morgonen och göra bokföring. Hitta massa kvitton som saknas. Ringa Skatteverket på morgonen och fråga dem för råd, tips. Det är det som är jobbigt. Och det är det som folk vill inte lägga. Eller att boka en jätteboring resa till någon third world country om du ska göra eget brand. Och att träffa människor där. Det är jobbigt. Alla vill ha bra design på deras kanske kläder eller någonting. Men inte så många vill lägga hard work. Och det är det. Hard work steps där på den sättet som talang går inte längre. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig rätt på svenska, men jag tror att
lyssnare förstår
vad jag menar. Eftersom jag tror ju på hard work ganska mycket. Ganska mycket, både i businesslivet och privatliv. You need to put the hard work in it. Och jag tror att vi som kommer från sådana länder som inte är så rika tar hard work lite mer på allvar. Eftersom vi har ju mycket mindre än de andra som är kanske födda i Sverige. Bara tänka på att du har ingen mat i skolan, fast då måste du hämta den hemifrån. Eller du har ingen sjukvård. Det är jättekorrupterat, så du måste briba någon kanske att skriva ut någon papper i sjukhuset eller liknande. Så, och därför man kämpar. Så när du kommer till ett land som Sverige, alltså den hard work är bara del av dina dagliga rutiner. Så då blir det ju bara okej, men det är så många möjligheter. Hur ska jag att ta så många av dem och sen sätta hard work to it? Man blir ju hungrig på något sätt. På en bra sätt, inte dåligt sätt. Och jag tror det är därför det är så många. Jag tycker det är jättemånga invandrare som lyckas här i Sverige. Jättemånga.
Faktiskt.
Om man ska ta en jättestor bild, då är det jättemånga ansikten som man kan se på det. Eftersom folk skriver bara om det negativa, och det är så i livet. Om det är en i 1000 som gör en jättedålig grej. Folk kommer att fokusera sig på honom. Att han är den snake behind the operation. Och det är inte bra, tycker jag.
Mm. Vill du berätta om dina drömmar? Vad drömmer du om? Vad vill du vara om 10 år? Hur ser ditt liv ut då?
Mitt liv om 10 år. Jag tänker på barn först. Vi kommer att ha säkert barn. Och sen... Hypestyle kommer att bli worldwide brand. Och det är det som är målet. Att öppna butiker utanför Sverige. Att göra någonting som är... Att göra någonting för community. För den här sneaker culture. Eftersom vi fokuserade på det. Och vi har snackat ganska många gånger om att... Att vi är mer community än butik. Alltså vi är brand fast community brand. Än som vi är butik. Och det känns så. Så det är målet att sprida den här idén och viben i andra länder i Europa och hela världen. Och det är mitt mål om 10 år. Och det är jättemycket arbete. Så.
Lovar du bjuda mig på nästa butiksöppning utomlands?
Vi skakar handen nu, direkt. Tyvärr, ni som lyssnar kan inte se den här.
Vi skakade hand.
Exakt.
Jag håller på att fundera på vad jag ska ha på mig.
Sneakers.
Ta ett lätt land som man kan åka till.
Exakt, absolut.
Kom ihåg att jag kan inte åka till USA.
Varför det?
Nej, men med persisk ursprung så är man en av...
Enemies?
Ja, alltså de... Ja, det är svårt. Men vi behöver inte gå in på det.
Nej, exakt. Det är inte ämne för podcast.
Men du, Veda, det har varit otroligt intressant. Och... Jag blir helt rörd när jag lyssnar på dig. Att du får, inte bara att du får, du kan och du har gjort det möjligt för dig att följa din dröm och verkligen nå fram också hela vägen. Det är ju helt otroligt.
Tack så mycket.
Jag tror på ditt sätt att tänka. Vi delar den. Med passion och kärlek så kan man bygga det mesta.
100%.
Häftigt. Nu kommer vi till sista frågan faktiskt. Mm. Och det är, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit?
Zlatan.
Okej, jag skriver Zlatan. Kan du ge mig någon lite enklare person också?
Nu ska vi se. Du har haft ganska många som är ganska intressanta. Mm. Men tillbaka till den networking-grejen. Låt mig fundera på det. Och sen ska jag skicka ett meddelande till dig med förslag på nya gäster. Jag känner en del som kanske kan vara intressanta. Faktiskt.
Är det någon som du känner, jag vill höra hans eller hennes historia? Mm. Jag vill höra bakgrunden innan.
Nu ska vi se. Inte på rak arm, eftersom när jag träffar folk, jag frågar dem om deras bakgrund. Så, men det... Zlatan. Sorry.
Det är okay.
Vi ska göra så här.
Det är okay.
Vi ska hämta Zlatan till podden och till butiken. Vi får tänka positivt.
Vi skakar hand på det också.
Exakt. Ingenting är omöjligt.
Ingenting är omöjligt. Med de orden tycker jag att vi kan avsluta. Tack snälla för att du ville
Tack
komma
själv.
Hit.
Tack själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.